Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 327. I det här avsnittet ska vi prata om ledighet.
Och hur ledighet påverkar oss och om det verkligen är eftersträvansvärt och om det är någonting som vi mår bra av överhuvudtaget. Och hur vi definierar det.
Ja, vad ledighet ens är.
Vi började spåna på det här ämnet igår när vi gjorde en poddplanering för de kommande veckorna. Och så fort jag satte mig ner och skrev våran så här pre-post för att få in lite lyssnarrespons. Så det väckte ju väldigt många intressanta tankar.
Det gled ju över lite i, nu kommer jag inte ihåg exakt vad du skrev, men det kändes som det också gled över lite på begreppet vila.
Ja, men framförallt så gled det över, tycker jag, kanske på det här med meningsfullhet och meningslöshet, eller meningsfullhet kontra meningslöshet. Men ja, ordet ledighet är ju ett, det är ju öppet för så mycket tolkningsföreträde. Typ så här, betyder det alltid där man inte har några måsten eller krav, alltså så tillvida ja, tider man inte är på jobbet exempelvis, om man nu är anställd. Eller jag är ju egenanställda, innebär det att vi egentligen bara har ledig tid egentligen överhuvudtaget? För vi har ju inga, vi är ju våra egna chefer.
Så är det ju.
Eller är det, de egna inre kraven, liksom typ så här att om jag behöver hemma, jag behöver ge min son mat, liksom. Mm. Det är också någon form av ej förhandlingsbar handling, liksom.
Eller hur, vad är det för något? Är det tid som man helt förfogar över själv, eller är det alltid där man inte förvärvsarbetar, eller
ja, exakt. Typ så, är det passiv tid eller aktiv tid?
Ja. Är det sova på natten? Jag kan välja att inte sova på natten och göra något annat om jag vill, men är det ledig tid eller är det någon slags...
Ja, men det är intressant. Vi har faktiskt en studie som går igenom det här och som har ett resultat som är ganska intressant som vi tänkte diskutera. Och hela skälet till att vi landar i det här med ledig tid är ju att vi har känt oss lite dävna efter en intensiv arbetsperiod. Och sen har ju, ja, som kulminerar i att arrangera eventen här. Sen har ju du och jag respektive haft på våra egna tallrikar andra saker också. Exempelvis har ju min coachingverksamhet, eller ja, Colting Borséns coachingverksamhet också dratt igång. Det har varit ett separat projekt som man har behövt ägna ganska mycket tid åt. Du har ju haft andra event som du arrangerar och så det har ju liksom inte stannat av eller stoppat upp eller blivit semester på något sätt, men det har ju i alla fall gått ner i någon mån i antal arbetstimmar per dygn.
Ja, än så länge som de senaste 5 åren då kanske, så är ju ändå den eventhelgen när det är Borås Triathlon och Borås Swimrun där vi arrangerar över en hel helg och som också har växt under de åren till att vara 3 dagar i år nu då, och ännu flera distanser. Det är ju ändå på något sätt kulmen på hela året i arbetsmängd och kanske bara hur mycket mental brandbränn man använder åt jobbet.
Ja, men tid på benen helt enkelt. Man är vaken ganska mycket, en ganska stor del av de dygnen, och det finns hela tiden någonting att göra. Men en sak som du och jag reflekterade över igår också var ju att man är ju ganska lycklig i den perioden, eller man är ju relativt sett bekymmerslös. Det finns en tydlighet som är tacksam i alla fall att jobba efter. Det finns liksom inte, man snurrar inte in i existentiella funderingar och
man behöver inte fundera på prioritetsordningen, vad man ska göra den dagen och sånt. Man vet exakt. Det är ganska tillfredsställande just görandet.
Det är ju en lång rad brandsläckning som man behöver göra, eller en lång rad av boxar som man behöver liksom bocka av och pricka i, och det finns ju en väldigt stor tillfredsställelse i det väldigt konkreta arbetet då. Men vi ska återkomma till det. Vi har en lista som vi tänkte börja med.
Ja,
och den listan landar vi ju nu då när jag sitter och blickar ut mot den 9-gradiga och tämligen regntunga horisonten här utanför kontorsfönstret.
Man ser till och med några färgglada löv.
Ja, det här är ju en tid där nu har ju sommaren kapitulerat fullständigt och handduken är verkligen ikastad. Men det finns en del otvetydiga tecken på hur sommaren ändå försöker klamra sig fast i våra egna liv.
Eller hur vi försöker klamra oss fast vid sommaren kanske.
Ja, precis. Lite grann så här också, där man med ett ganska stort mått av förvåning inser att nej, men det är ju inte, nu är det ju inte juli längre.
Eller hur?
Fast man vill ändå agera precis som om det är det.
Ja.
Vi har några sådana exempel. Jag kan börja då.
Börjar du?
Ja. Den här instinkten att vilja träna i bara överkropp känns inte helt självklar längre, lika mycket självklar.
Nej.
Nu hade jag ju två träningsfria dagar. Jag hade inte inaktiva dagar, men jag hade träningsfria dagar här i söndags och måndags. Söndags var jag tvungen att ta tag. Jag ville bara vara hemma med familjen. Vi hade också en massa skotta grus, och det var rätt mycket fysiskt arbete ändå inbegripet i det. Men det var liksom inget, plus att jag hade kört 4 timmar swimrun dagen innan, så det var liksom ingen träningsdag.
Nej.
Vilket jag bara blev tröttare av den dagen då, att inte träna, såklart. Och det med att hålla på och vila är ju helt värdelöst. Man ska aldrig ha nolla, för då blir det lätt en nolla till. Och mycket riktigt blev ju måndag också en nolla då.
Ja, ja.
Därför att då ville jag vara på morgonen där, och då, du vet, ta sig tid och gossa med Rufus på morgonen. Det är ju lätt att bara ställa klockan på 6 eller 7 och gå upp och göra någonting då. Jag ville liksom inte missa den mystiden med Rufus, som då har varit väldigt... tilltagande pappi, vilket ju är underbart.
Mm.
Så att, men då blir det ju en timme där man ligger i sängen morgon på morgonen när han inte ska till före sen då. Och så ligger gossa med honom, läsa saga, prata, kolla på iPad ihop och liksom, ja, bara mysa helt enkelt då.
Underbart.
Och så blir det massa jobb och så rullar tiden iväg och så blir man bara tröttare och tröttare och tanken på just, och så regnade det och tanken på just ut och göra någonting fysiskt är bara motbjudande. Och sen så, och sen är det ju superlätt då att man bara säger, nej men det här är ju så otroligt oskönt. Men så igår fick jag ju tvinga mig till att gå och träna.
Ja.
Också så, inte gå upp på morgonen, för då var det också för, då var ju det föris. Och sen direkt till jobbet och så grejer att ta tag i. Men så någonstans där mitt på dagen så sa jag till Malin, eller efter vi hade vårt möte, nej nu jag är så jävla hängig alltså. Behöver verkligen gå ut och träna nu.
Ja.
Bara, det regnar ute. Ja, det hjälper inte, jag måste gå ut ändå. Det här blir en otroligt negativ trend. Jag är inte mig själv.
Nej.
Ja, så att,
och de, när man är i det läget och man väl då, som du gjorde, tvingar sig att gå ut, det kan jag också ofta tycka att tillfredsställelsen efteråt är lite större.
Och då körde jag bil och då skulle jag suppa, vilket ju egentligen alltid ger en väldigt positiv, det är ju alltid väldigt enkelt att suppa när man väl kommit ut.
Mm.
Och så körde jag bilen då svinlångsamt i Ryda sportfält. Det är ju bara typ 800 meter därifrån.
Ja.
Men så här, jag åkte jättelångsamt, precis som att jag var en sån här, som jag körde en sån här tonårspermobil med triangel på.
Det är ju som du har ju. Ja, det är så, det är ju nästan värre de kör
allihopa. Jag åkte typ i 30 på Almenäsvägen.
Ja.
Typ så här, och kanske också bara för att jag skulle kunna få upp värmen ordentligt i bilen. Jag var ju så frusen som man blir när man går ner i varv.
Ja, ja.
Frusen och trött. Och typ så här, jag ville ju egentligen bara åka och fika. Men då hade det ju varit någon form av total kapitulation i livet. Är du med? Alltså så åkte jag i 30, svängde in där på Ryda sportfält, ännu långsammare, kröp fram över den här grusplanen där nere, svinlångsamt.
Hur länge satt du kvar i bilen med motorn igång?
Nej, och så här, kröp fram, och så här, full sätesvärme, max värme i bilen, och så typ bästa låten på då spelandes.
Har den rattvärme din tonårstruktor?
Nej, rattbil har den, rattvärme har den inte.
Nej,
och inte heller någon rattmuff.
Nej.
Och så hade jag då tagit med mig också lite så här, förberett ändå lite kläder. Och, men det är ju det här, så här, i vanliga fall, det skulle aldrig falla mig in och suppa i något annat än antingen bara badbyxor och bara överkropp. Eller ja, badbyxor och shorts.
Mm.
Då, eller ja, shorts då. Men definitivt bara överkropp. Av alla tänkbara skäl liksom. Därför att när man väl startar, när man väl kommer igång så fryser man inte liksom. Det är ju min... Det är lite grann min grej.
Mm.
It's what I'm known for.
att inte igår, tycka att kallt är kallt.
Ja, men då har man ju ändå de här minuterna där man ska liksom här, kliva ut, ta sig skorna, ta ner suppen från taket, hämta padden, få på sig liksom, jag har en liten midjeväska, vi vill ändå lyssna på någonting intressant så här, i regel lyssna på någon podd,
ja,
eller lyssna på musik och så va. Och då är det ett par minuter där och det kändes fullständigt oöverstigligt att stå ute halvnaken och göra det. Så jag sittande i bilen kavlade jag av mig min täckjacka, jag hade ju täckjacka på mig också, kavlade av mig min void täckjacka, mina tröjor, tog på mig linnet, nej jag tog på mig underställ och en tröja till och så här, så jag gjorde klart allting. Och så smög ut då. Och
det var
så...
två tröjor på alltså?
Ja, det var ett underställ. Ja, ja.
Och, vad och, var det på benen då?
Och den här. Nej, men det var bara shorts.
Jag noterade att det även bara var shorts när du kom in här.
Det kan jag ju ärligt säga att, ja, och det är ju min punkt nummer två här, men att fortsätta gå i shorts, vilket ju ändå förefaller hyfsat naturligt, men som ser allt mer tilltagande märkligt ut då, i förhållande till alla andra överklädda människor hela tiden då. Men sen så suppade jag och blev ju varm och härlig och fann mig själv där ute på Viskan naturligtvis då. This is me. Ja, just det.
Och de här flera tröjorna av då, eller?
Nej, det gjorde att det under tiden jag suppade faktiskt, för det var lite det var ganska strömt på Viskan faktiskt. Det har ju regnat sjukt mycket de senaste veckorna, eller det har kommit riktiga skyfall, så det var ganska mycket ström som skapar virblar och så här.
Ja.
Så jag, själva idén att också eventuellt trilla i då, eller att bli liksom omkullputtad, så att nej, så jag var ganska nöjd med att bara bli varm och svettas. Men däremot när jag kom tillbaka så så tänkte jag så här, men nu ska jag köra ett pass till nu, eller en aktivitet till. För det var ju jag hade tänkt, för det hade gjort mig riktigt nöjd. Jag ska springa lite på gräset, barfota. Mm. Mm. Då tog jag av mig tröjorna, för då var jag ju varm och det är ju liksom naturligt att göra det. Mm. Och då samtidigt så hade ju Vildland, våran partners, körde ju en kanotaktivitet eller en kajakaktivitet.
Okay.
Där det kom upp en massa människor som hade paddlat från Almenäs då. Mm. Och som, de stod ju där med svinmycket kläder på sig under ett tält sen, för det började ju regna rätt mycket. Ja, och drack kaffe, de måste ju tyckt att det såg en otroligt märklig företeelse när någon som springer i princip helt naken och barfota där. Men det var väldigt stärkande, ska jag säga. Ja. Om så här, om en lite, jag frös ju väldigt, man fryser ju om fötterna, man kallar om fötterna.
Men ja, det är klart.
Men det var ändå väldigt, väldigt härligt. Så att vi får se hur länge den känslan av att det här... Jag tänker ändå att det är väldigt sunt att träna med så lite kläder som möjligt. När man väl är varm, stå still däremot, det är ju fruktansvärt. Då kan man ju ha på sig hur mycket som helst, man fryser ju ändå.
Det fanns ju någon snubbe i Stockholm med så här internets begynnelse som var känd, som sprang i shorts så här mitt i vintern i Stockholm. Jag vet inte om han var barfota eller om han hade skor. Men jag vet som jag har sett någon som alla kände till. Som sprang runt i bara shorts mitt i vintern.
Bara överkropp?
Ja,
ja.
Året runt i Stockholm. Det var hans grej liksom.
Ja.
Kommer jag ihåg att jag har sett. Jag jobbade med en kille på ett lager en gång. Han hade fasta datum för shorts. Jag tror att någon gång i oktober så åkte långbyxorna på. Och någon gång i april åkte de av. Samma datum varje år, oavsett väder och temperatur.
Var han britt?
Nej, han var svensk.
För det lät som en väldigt, det låter som en väldigt så här brittisk, principfast karaktär. Alltså, typ så här, en typisk så här kolonialbritt.
Han kanske hade något brittiskt blått blod i åderna långt tillbaka, det vet jag inte. Men...
Jag har hört historier om så här kolonialbritter som vägrade dricka te annat än på typ så här brittisk lunchtid, även fast man var i Indien.
Mitt i natten då, eller?
Ja, typ. Ja. Gäller att förhålla sig till The Queen and the Empire.
Just det.
Ja. Ja. Men så det är den här kvardröjan. Där försöker jag klamra mig fast då vid sommaren och ändå så här känna att ja, det var ännu en dag av sommarkänsla. Ja. Och med en väldigt tilltagande kall sådan.
Ja, jag förstår. Mm. Men shortsgrejen då? Jag noterade att du hade shorts idag på dig. Ja. Men du har inga sådana... Det blir lite växelverkan där på hösten, långbyxor, shorts kanske.
Nej, men jag är ju shorts. Jag har ju en allt tilltagande aversion mot långa byxor. Ja. Som jag bara känner sitter åt och stramar. Och jag har väldigt stora fötter, de fastnar alltid längst ner. Det är väldigt knöligt att ta sig in och ut ur långa byxor, tycker jag. Och
det blir en bekvämlighetsgrej helt enkelt.
Ja, men det kan också vara en sån här dealbreaker. För, typ så här, det kan ju vara så här. Hade det varit igår exempelvis, när det var så här på gränsen att jag verkligen kom ut, jag fick ju tvinga mig. Hade jag haft långbyxor på mig så hade det kunnat varit stråt som knäckte kamelens rygg. Typ, nej, det är så jobbigt att ta av med de här byxorna. Det blir ingen träning. Nu blev tröskeln alldeles för hög. Nu blev den lite för hög. Den är hög. Nu blev den lite för hög. Jag måste knöla mig ur de här strama, ej tillräckligt stretchiga, lite grann för smala i fotleden byxorna.
Ja.
Nu har jag tagit på mig de här och nu kommer jag få leva i de här tills att de ramlar av, typ så här. Men sen en annan grej också är ju det att överhuvudtaget hela min klädstil har ju helt urartat, och det får jag nog skylla lite grann på barnen och allting och renovering och hela den grejen. Det är ju helt meningslöst att ta på sig någonting som ens är på gränsen till normala kläder, för att de kommer ju bli smutsiga eller kladdiga eller blöta, eller helt plötsligt blir man tilldelad en uppgift som innebär att kleta med någon frukost eller någonting. Eller lyfta en bebis. Eller bära en säck av någonting. Och det är ju, eller så blir man lite varm och så är ju det görräckligt, bara det. Eller så ska man faktiskt träna direkt efter. Alltså så här. Det är träningskläder hela tiden som gäller.
Jag förstår.
Någon form av crossover klädsel som alltid funkar till där man behöver byta är någon. Man behöver ha ett antal set med torra överdelar.
Ja.
Så om man inte shortsen blir blöta kan man ju byta av sig kalsongerna, så kan man köra kommandostil där. Och så kan man, nu har jag faktiskt satt på mig strumpor idag också, men annars är det ju också att bara vara barfota löparskor. Då har man en ganska snabb är man ganska snabb i vändningarna.
Ställtidsoptimeringen
är väldigt, har man vältat på sig riktiga kläder, det är ju ingen träning den dagen, det är ju kört då.
Mm.
För det inbegriper ju också att man på något sätt kanske har tagit en dusch innan och sådär. Det ska man inte hålla på med. Man ska vara inneboende hyfsat ren som ett självförslutet system ska man vara. Så man behöver bara man behöver bara lufttorka lite grann, så går man vidare.
Jag har ju köpt några sån här merinoulls t-shirt där som är, de är nog för cykling egentligen, men de är väldigt snygga och passar till vardags också. Jag försöker ju också söka efter det här att bara behöva en sorts kläder. Ett problem är ju att jag bara i stort sett har svarta kläder. Och på svarta kläder syns ju allt detta kladdet extra mycket.
Ja. Så att, och eller dammet.
Ja.
Det blir så här dammigt på en gång.
Vi har fått sån här robotdammsugare, så det är inte jättedammigt hemma längre faktiskt.
Ja, men när man tvättar det så blir det väldigt dammigt på något sätt. Det här som jag har på mig nu är min favorit, det är min favoritklädsel. Det här är ju en tröja från H&M tror jag, som har ett väldigt bra syntetmaterial där liksom ingenting fastnar i ludd eller damm.
Ja.
Den är otroligt smidig och har dessutom hållit formen väldigt bra. Som bomulls t-shirts inte gör. Men en annan grej är ju också att man kan ju ha civila kläder som till nöds också faktiskt funkar att träna i. Det har jag ju satt i, det har jag ju, men då får det ju vara shorts såklart.
Såklart.
Typ, ja, men det har ju hänt, jag har ju ett par bra friluftsbyxor från Haglösa eller någonting. De har jag ju sprungit distans i. Och har ju några bra civila shorts från Revolution Race. Just som det. Jag också har liksom så här sprungit i. Och då är det ju att bara ta av sig det man har på överkroppen och så kan man springa. Så att det går ju att hitta nödlösningar även med... Ja, men det, jag, det är ett fåtal sådana plagg.
Jag har ett par svarta då såklart shorts från H&M. Jag tror det är från deras träningskollektion, om man säger så. Med bra fickor på, som jag också tycker är ganska snygga, som jag... Nu har jag ju slutat använda dem från och med 1 september. Men de har jag ju hela sommaren som både civila och träningsshorts. Jag tycker det är viktigt med fickor på om de ska vara civila.
Ja, men det är bra. Fickor är bra att ha faktiskt i sammanhanget. Och skulle det vara långbyxor så tycker jag det ska vara sådana som har en väldigt lång dragkedja från fotleden upp. Så man kan liksom bara så här...
Så man kan dra sina ankfötter där igenom.
Ja, exakt. Men som man liksom så här kan bara... Jag vet inte i vilka sammanhang man ser det, men om det är så här... olika typer av scenuppträdanden och sådär, de gör sådana här supersnabba skiften. Man bara drar upp dem och så kavlar av dem liksom. De öppnar sig själv och bara faller isär. Det är ju, hade ju också varit fantastiskt då. Så att det, vet inte om det har med så att det här shortsbärandet, vet jag inte om det är en kvardröjande sommarkänsla eller om det är så här en också en eftergift för det ganska kladdiga småbarnslivet.
Det kan ju
vara oförutsägbara småbarnslivet.
Kan vara både och. Ja, men det var ju...
Jag gjorde ju någon ansats att ta på mig riktiga shorts, ganska fina shorts eller typ så här som jag och typ så här, så hade jag också gjort misstaget att duscha, jag var färdig. Så hade jag på mig några typ vita löparskor och rosa shorts, men så hamnade jag ju direkt i en uppgift där det skulle så här flyttas säckar med byggmaterial hemifrån då, och då försöker man bära dem så här långt ifrån sig så att man inte ska kavla emot benen, och det var ju, blev ju jättejobbigt att bära dem.
Fina shorts, dålig ergonomi.
Ja, sjukt dålig ergonomi blev det. Så det var ju också bara ge upp och inse att nej, men, ditt liv är att vara lite smutsig hela tiden nu. Du bara accepterar det. Därför ska du inte ha något annat än de här väldigt mörka, svarta kläderna som passar till allt.
Nej, jag förstår. Jag har kapitulerat helt senast till den här. Slutat raka mig och klippa mig också. Faktiskt, jag orkar inte. Det får bara se ut som det ser ut. Ja, men, det är så här livet ser ut.
Det är så här livet ser ut. Men du passar väldigt bra i lite i skäggväxt. Mycket bättre än jag. Du får ju riktig... Det ser ju bra ut. Det är som ett fashion statement på dig. På mig ser det bara ut som att jag är slarvig.
Ja, lite mer fjun.
Ja, det är ju min skäggväxt. Min ansiktsbehåring är ju sporadisk och dessutom väldigt ljus. På gränsen till lite rödaktig. Ja. Så att det kanske är några konstiga vikingar.
Jag får ju lite grått vitt skägg när det växer ut lite. Ja. Jag tycker att jag ser mycket äldre ut än vad jag gör utan skägg.
Men jag brukar ändå köra någon... Jag brukar ändå försöka sköta den hygiendelen där är väl ändå rätt viktigt, känner jag.
Ja.
Med tandborstningen och hudkrämandet. Ja. Så.
Jag håller med dig. Tandborstningen sket jag dock i igår kväll eftersom jag hade en situation med barn och läggning och sovande sambo och sånt, så att det blev helt enkelt ingen tandborstning igår, men det är verkligen ett undantag. Det försöker jag väl noga med, just tvättandet och gnidandet på tänderna och så.
Ja, det är riktigt. Ja. Niklas, du har en punkt 3 på listan över kvardröjande desperata sommar fastklamrande.
Ja, precis. Ja, som egenföretagare med eventarrangerande som huvudben då i verksamheten, så vill man ju inte att sommaren ska till slut. Man vill ju fortsätta arrangera event helt enkelt. Och det gjorde jag ju i helgen. Göta kanal supplopp mellan Borensberg och Berg, 21 kilometer. Plus 2 distanser till då, 10 kilometer och 5 kilometer faktiskt. Och det var ju en aktivitet många tycker att SUP är en sommaraktivitet. Du har ju precis berättat att det funkar precis lika bra vid den här årstiden såklart. Men loppet ligger som det gör för att man vill undvika att ha båtar på kanalen helt enkelt när man kör SUP-lopp. Mm. Annars är ju kanalen helt fantastisk som SUP-arena.
Verkligen.
Ja. Och det var ju väldigt lyckat, men det var ju många utav deltagare. Alltså, alla deltagare jag pratade med var ju väldigt nöjda med eventet. Tyckte att det var inbjudande och att alla kände sig välkomna och att det var superfint verkligen att paddla på kanalen.
Mm.
Men ganska många undrade om inte loppet kunde ligga på sommar i framtiden då.
Ja.
Vilket jag inte tror att det kommer att göra, för att vi vill kunna liksom blockera fritidsbåtar på kanalen, och det går inte på sommaren, för då är det liksom slussarna öppna hela tiden.
Det är en sommaraktivitet som tyvärr då måste förpassas mot hösten till.
Ja, däremot ska man kunna lägga den mycket tidigare i september. Nu gick inte det i år, för att helgen innan Borås triathlon så var det Vätternrundan som går i krokarna där i Motala, och det ville vi inte krocka med. Och sen var det ju Borås triathlon och swimrun, så då blev det helgen efter i år. Mm. Vilket 2 veckor tidigare ska man nog lägga det egentligen då. Då hade det ju varit ganska mycket härligare. Men nu var det ju bitigt i luften och motvind. Och många hade önskat sig ett varmare väder. Dock inget regn på hela dagen, fast himlen var jämngrå. Och sen ska också arrangera löpevent här om några veckor.
Mm.
I oktober. Det var ju, förra året var det jättefint och ganska varmt den dagen. Då var det faktiskt flera som sprang med bara överkropp.
Jag ska ju vara med på ditt event,
ja.
Preliminärt.
I bara överkropp kanske, vi får se.
Ja, det återstår att se kanske, men ja. Ja, det är inte helt omöjligt.
Nej, nej, men så, ja, och du och jag har ju tidigare år arrangerat Lucia Swimrun i december, swimrun-tävling. Alltså, det där med event är ju annars, det är ju en lucka på året där de allra flesta eventen som arrangeras i hela Sverige ska klämmas in. Vilket gör att man alltid krockar med andra arrangörer och sånt. Men ja, som liten arrangör då försöker man bita sig fast i sommaren och även arrangera hösten ut, kanske även vintern. Vi
det är
får
klart,
se.
Ett trail-lopp så är ju inte nödvändigtvis somrigt till sin...
Nej, det
får gärna vara lite sämre väder, men det är ju ändå en utomhusaktivitet hur man än ser på det.
Ja.
Och ditt event är ju lite härligt så, eftersom det är ett backyard-koncept där man står still emellanåt och så startar det på en fast tid, ja, varje timma, ett nytt varv.
Just stillaståendet gör ju att man önskar att i alla fall uppehålla den dagen.
Ja, det är skönt. Jag körde ju en swimrun i helgen faktiskt på det konceptet, svinkul, i Ronneby, 1852 swimrun. En bana som var 1852 meter på pappret. Den var lite längre, tror jag vi allihopa enades om. Faktiskt. Okay, den var lite över 2 kilometer per varv. Men så startade då varje nytt varv varje 18 minuter och 52 sekunder.
Och, det såg coolt ut, jag såg lite bilder. Var det något stenbrott?
Ja, svinhäftigt. Ett kalkbrott, tror jag. Ett stenbrott eller ett kalkbrott.
Ja.
På Torkö, i Ronneby skärgård. Otroligt fin bana, otroligt fin terräng, jättefint arrangemang. Men det blir kallt när man står still.
Swimrun blir ju ännu kallare, tänker jag, i det konceptet, just för att man är blöt.
Jag är ju svinbra på att hantera just kyla och så länge jag får röra på mig. Men det här, alltså när man blir stillastående, det är ju liksom inte rimligt att man kutar runt heller i vilan där, utan man... Då förbereder man sig för nästa varv, så att säga då.
Just det.
Så att det blev ganska kallt med tiden, ska jag ju härligt till. Så det var ju alltid en lättnad när man fick börja på ett nytt varv.
Få upp värmen igen.
Ja, faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Och första, jag vet, första varmen då, när man hoppade i första simningen, så tyckte man ju det var skitbra. Man bara, det här är ju varmt vatten, det var 19 grader. Men jag vet verkligen så här att du vet, så här, gnisslade tänder, åtminstone mentalt, varje gång man dök i på den första simningen. Med så här, nu blev det lite lidande. Och sen baksidan på varvet då kändes alltid bra. Då fick man upp lite värme och lite puls. Och sen sista simningen där man hoppade ifrån 3 meter om man ville då. Och då var det fine. Och så var man liksom varm i en minut när man gick i mål. Och så ganska snabbt där mot slutet. Nu var jag ju jävligt trött då, när vi alltså allmänt trött och sliten. Men det är ju ändå ett härligt koncept det där, för man får ju prata lite grann sinsemellan. Också ett otroligt bra tillfälle att väldigt få swimrun-tävlingar eller löptävlingar där man kan ändå instagramma regelbundet under tiden.
Eller hur? Fanns det eldar att värma sig vid, eller?
Nej, det fanns en hamburgergrill där som jag försökte vara framme och grilla mina allt tilltagande kalla händer. Men,
Dina Renault syndrom händer.
Ja, exakt.
Ja.
Precis.
Men jag tror att det är en tilltagande trend generellt att de här sommaraktiviteterna, eller som klassiskt ses som sommaraktiviteter, som swimrun då kanske, och löpning också i viss mån, tror jag, är ju, blir vanligare och vanligare att man håller på med året runt.
Mm.
Även åt andra hållet, skidåkarna. Jag tror de åker mer och mer rullskidor och skiar på sommarhalvåret.
Mm. Ja, men löpning är ju en året runt sport på det sättet idag. Ja. Det arrangeras ju löptävlingar utomhus året runt på det stora hela. Det är ju vinterlopp till höger och vänster liksom. Vilket ju inte alls var speciellt vanligt då för 20-30 år sedan.
Nej.
Då var ju det någonting väldigt udda när exempelvis vintermaran och sylvesterloppet har ju funnits och sådär. Men det var ju liksom en ganska udda företeelse då.
Mm.
Men apropå det så har jag en punkt 4 då,
ja,
som lirar mot det, just det här. Och det är ju det här då att hur svårt det är när jag går upp tidigt, så var det ändå rimligt på sommaren att man säger, ja men jag behöver bocka av det här nu och komma igång. Mm. Det är mycket att göra, det är barn som ska matas och skräp som ska köras och liv som ska levas och sådär. Så man kunde ställa klockan på 5.30 och så kunde man köra ett pass vid 6, till och med suppa och såna grejer, eller simma. Nu är ju det lite mer motståndare där, för att idag gick solen upp 06.52.
Ja.
Så att så här att, för jag låg och övervägde igår kvällen, och nu ska jag få en jävla premiumstart på dagen här imorgon. Och så bara, nu, så här, nu behöver vi få den här positiva trenden rullande igen. Men det är svårt.
Det då, förstår jag.
Det tar emot. Det blir så här, nej det är inte rimligt att gå upp 5.30 för att träna klockan 6. Det är klart, folk gör ju det, men det är ju inte lika enkelt. Så här, idén att så här ställa sig med bara överkropp på en SUP 6 för att köra, vilket jag gjorde flera gånger i somras, eller ganska många gånger faktiskt.
Mm.
Så här, tränat klart 7:45 eller första de passen där, SUP och barfotalöpning. Det är en moralisk seger om man lyckas med det nu.
Eller hur? Ja, pannlampsäsongen brukar man kalla det, va?
Någonstans går ju ändå min gräns där. Jag kommer att suppa väldigt länge nu framöver här, men jag tycker liksom inte pannlampesuppa.
Nej.
Överhuvudtaget, pannlampeträning är ju för mig ett uttryck för, ja, det är ett ohållbart liv.
Nu vet jag inte riktigt hur det är när man suppar på Viskan i mörker, det har jag aldrig gjort. Men jag började ju suppa riktigt ordentligt mycket av någon anledning i januari i år.
Mm.
Mitt i vintern, i minusgrader.
Och då hade du en 45 minuters fönster på dagen där det var rimligt att göra det på, ljusmässigt typ.
Nej, men vi suppade ju på eftermiddagen när det var mörkt.
Ja.
I Motala, i inloppet till Motala ström, runt bojarna där.
Ja.
Grejen är ju att när du tittar ut mot vattnet så ser det ju kolsvart ut. Men när du är ute på vattnet så ser du faktiskt ganska bra, i alla fall i sån stadsmiljö, för att ljuset från stan lyser upp. Så att är du ute på vattnet ser du väldigt bra, men om du tittar ut mot vattnet ser du väldigt dåligt. Så vi körde ju helt utan lampor i mörkret, i dyningarna. Det var ju i 6 minusgrader. Jag vet inte om jag hade gjort det idag. Jag fattar inte varför jag gjorde det då, när jag inte var riktigt lika skillad på sop heller.
Ja, men jag har ju åtminstone 2 fysiska tillkortakommanden. Och det är ju Raynaud's syndrom där, med kalla fingrar.
Och mörkerseende.
Men jag har dåligt mörkerseende också.
Ja. Typ.
Eller i alla fall som jag själv upplever som dålig. Jag var säkert inte sämre än någon annan. Men jag har ju sämre än Elin i alla fall. Men hon är ju som en katt å andra sidan.
Ja.
Så att den kombinationen av eventuellt extremt kallt vatten och mörker och sådär, det hade inte gjort att min teknik hade blivit sjukt dålig också.
Ja.
Det är som att åka skidor med pannlampa, så min ändå hyfsat mediokra skate-teknik blir ju helt värdelös, för det blir så svårt med balansen.
Ja.
Och det finns så få referensramar att förhålla sig till då, när man kör då.
Jag håller med.
Plus att om jag hade gjort det själv hade jag varit lite mörkare också faktiskt, om jag ska välja. Ett tredje handikapp. Ett tredje tillkortakommande. Det är kanske mer ett mentalt och psykiskt tillkortakommande.
Kan det ju vara, men det är ändå något som har med mörkret att göra. Ja, nej, det är ju definitivt något som sätter käpparna i hjulet för att hänga kvar i den här tidiga sommarträningen. Det är ju mörkret.
Ja.
Och också den här årstiden, det här regnet som smattrar lite mot rutan på morgonen.
Just det.
Mm, det är inte härligt.
Nej, det är ju vad det är. På sommaren är det ju inte så fullt så svårt heller. Det tycker inte jag heller. Att så länge man kommer. Nej, det är aldrig mysigt med regn på det sättet. Men
det är ju mycket mer hanterbart på sommaren. Ja. Än på...
Men jag har en femte punkt då. Och det är ju att... Eller om du hade en punkt till där regnet.
Jag har en sak som jag flera månader nu har haft en ansats att klamra mig kvar vid mitt sommarbeteende. Men... har vänt i dörren, bokstavligen talat. Men jag gillar ju att ta min kaffekopp på morgonen, och så om det är lite lugnt hemma i alla fall, gå ut, bara öppna altandörren och sätta mig vid utebordet. Mm. Det är liksom en meter från altandörren, och altandörren är i köket. Så att bara sätta mig där, och så har vi ju sån fin utsikt över skogen.
Just det.
Och ganska lång utsikt, och så en ås på andra sidan. Och ja, det är väldigt tyst där vi bor också. Jag tycker det är väldigt härligt att sitta där en stund på morgonen med kaffet. Men
liksom inte. Titta, blicka ut över dina domäner.
Ja, ja, eller någon annans domäner, men blicka ut i alla fall. Och det är liksom på morgonen, man är inte så kvicktänkt. Man bara, ja men det här brukar jag göra, det är skönt. Ta kaffekoppen, öppna dörren. Nej, fy fan. När liksom den här höst, det är ju en speciell doft på hösten också. Mm. Vilken jag kan tycka är väldigt härlig. Jag gillar hösten så. Men just på morgonen då, man bara, uff, riktigt så mycket vill jag kanske inte vakna. Stänga dörren igen.
Vi har ju precis, ja precis, och det är ju lite bitterljuvt för mig, eller för Elin också kanske då. Vi har ju precis fått klart våran terrass. Alltså det har varit ett sånt här drömprojekt, att det har varit en sån jättepunkt på vårat hus fullföljande projekt. Ja. Alltså det här projektet är att bli helt klara. Det är ju terrassen, få bort stenen från garageuppfarten nu då.
Hur har det gått med det?
Det är ingen som har nappat på det här, trots min litterärt högklassiga text runt den. Nej, den är faktiskt kvar. Ja. Det är ju för jävla tung. Det var ju tre av våra byggarbetare som med all kraft de hade lyckades rulla den stenen, så det behövs nog en traktor för att hämta den då. Men i alla fall, och så är det ju källaren där kvar då, och så lite småpill då. Men terrassen har varit en stor grej, eftersom det är så, det bidrar ju så mycket till liksom total yta i att man kan förlänga vardagsrummet ut där. Och det har varit så här, åh, tänk när terrassen är klar, åh, välkommen bli härligt. Men jag har knappt ens varit ute på terrassen, den blev ju klar för några veckor sedan. Ungefär, ja, blev klar, ja, för typ 10 dagar sedan.
Den blev klar mitt i eventkaoset typ.
Ja, typ, ja, kanske till och med lite senare, men jag har knappt varit ute på den.
Nej.
Alltså, idén att gå ut och sätta, det har också varit den tanken. Tänk att sitta här, eller på kvällen eller så, för vi har ju kvällssol till den terrassen. Ja. Men så här, gå ut här och sätta sig och njuta av liksom njuta av hur långt vi har kommit i det här projektet nu, att man är framme i princip här, och så bra det blev. För det blev jättebra, det är jättesnyggt på alla sätt och vis. Men det är någonting, jag har bara tittat ut på den från fönstret. Ja, ser bra ut.
Det blir kul om...
En vacker dag.
Det blir så kul om 4 månader, 6 månader.
Ja. Mm. Ja, men så den har jag. Sen så har jag lite modenspunkt där, och det är ju att simningen har ju helt... Min simträning har ju helt stannat av. Den har ju tagit tvärstopp. Jag gjorde mitt sista riktiga simpass i en utefemtiga i Stockholm dagen innan Ötö. Dagen innan man åkte ut då till Djurenäset då, på lördagen där.
Ja.
Gjorde jag mitt sista simpass 3000 meter i en utefemtiga där, huvudstadbadet, typ 4 september. Mm. Och sen har ju inte jag simtränat överhuvudtaget. Och det beror ju på att utefemtian har stängt. För nu är ju det samma väder ute som det var i maj ungefär. Maj år var ju helt värdelöst. Det var ju så här. Men då simmar jag ju varje dag i ren glädje över att man fick simma igen liksom.
Ja, just det.
Så då var ju vi där, jag, Thomas och Tobbe. Vi hade ju liksom en stående tid där vi simmade typ 7 eller 7:30 i princip varje dag. Vi hade ju någon sån här simstreak på 20-25 dagar i sträck där. Men det var ju svinkallt. Det var ju ofta så här att det hade varit 0 på natten, det var 3 plusgrader, det regnade, men det spelade absolut ingen roll. Nu är det ju ändå 9 grader ute kanske, visserligen regn, men utefemtian är ju stängd. Och att gå in och simma liksom, det var ju den grejen, att få simma, absolut, men att få simma ute, alltså i en utefemtiga, det är ju en speciell glädje, frisk luft, liksom någonstans bli utsatt för väder och vind på ett härligt sätt liksom. Men så här, ja, ska man simtra nu får man ge sig in i en simhall.
Det är inget du uppskattar, vet jag.
Nej, jag har haft en allt tilltagande motkänsla. Motbjudande känsla till det liksom, ja. Som är, det får gå en ganska lång period nu innan jag känner att det blir liksom så här, ja men det kan jag ta nu liksom, eller någonting. Hela grejen är så här, man går in där, man kommer in i sin parkas, alltså man lägger parkasen, alltså det är så enkelt också, lägger den här vid bassängen, det finns inget omklädningsrum att trollas till, bara inga så här kväljande omklädningsrum där man eftersvettas och sånt, så här, jag lägger parkasen här, min simpåse här, lägger mina grejer på kanten, ja, kör passet, hoppar upp, springer och tar en dusch kanske, byter om där på plats ute med normal, ingen eftersvett, ut, rakt ut. Liksom ingen så här ställtid att förhålla sig, inga trånga ytor.
Vilket
inga...
datum var det den stängde?
Sista augusti tror jag.
Sista augusti, ja. Ja. För jag vet att jag och vår vän DJ Grönis, vi var där någon dag innan det stängde bara.
Mm.
Och det var ju mitt kanske andra då och sista simpass för året.
Mm.
just i utfämtningen på Liderberg.
Mm.
Och det var... Det var lite så här bitigt i luften. Vi kom strax innan lunch tror jag. Och så var ju de här två äldre herrarna som ofta simmar. Våra vänner har varit gäst här i podden.
Göran Magnusson.
Ja.
Och Jan Patriksson antagligen.
Just det. De var där och simma också. Och de kom samtidigt som oss. Så vi chitterchattade lite innan vi skulle hoppa i. Och alla tyckte att det var ganska kallt i luften. Och solen bröt igenom molntäcket. Så att det var ändå så här riktigt härlig sol. Så vi stod, jag kommer ihåg, jag tittade åt höger. Och de stod på rad alla tre så här och väntade på att hoppa i. Och ingen ville riktigt hoppa först. Men det var liksom riktigt härligt att stå där i solen och veta att man skulle simma. Sen hoppade man i vattnet, så var ju vattnet varmare än luften.
Ja, ja.
Och sen simmade vi. Och chitterchatta lite mellan längderna, alla fyra så här. Du tyckte att det var mysigt och kul. Och sen upp, då fryser man ju inte direkt efter man har simmat. Och sen de här uteduscharna är ju svinvarma. Mm. Så man står ju där och bara nästan plågsamt skönt där och duschar i dem.
Ja, det är sån njutningskänsla rakt av.
Ja, och man känner sig aldrig så frisk, så här frisk känsla efter man
frisk,
har gjort
det. Ja, ja. Exakt. Ja. Det är lite grann om en vinterbadkänsla utan att det är svinkallt på något sätt.
Ja. Men jag vet att farbröderna där, det var ju, de hade inte heller simmat på hela sommaren för de hade gjort andra saker då och inte varit hemma. Men att vi sa det efteråt, att det är ju en stor skam att nu när det är som bäst att simma, nu stänger det här imorgon. Ja, detta var det vi fick liksom.
Ja, det får ni skylla er själv lite då. Jag har utnyttjat simsommaren väldigt bra där.
Ja, ja.
Men ja, jag fattar vad du menar. Det är inte första gången jag säger det. Men hade möjligheten funnits, hade jag ju simmat ute året runt i en uppvärmd utebassäng, vilket ju man har på ganska många platser runt om i världen sådär.
Helsingfors har vi ju simmat i en sån när det var minusgrad. Det funkar ju bra som helst. Ja,
flera olika bassänger i USA, i Frankrike och så här, och det är ju en fantastisk känsla. Men det visar också på det att den här känslan av att så här, man gruvar sig. Ja, det är alltid värre innan än vad det är faktiskt under tiden. Det är alltid värre att liksom typ att vara i tänkandet, typ så här, tanken på att göra är ju alltid mycket värre än att faktiskt göra. Mm. Så här, stå på kanten och vänta på att få simma eller typ så här, det kommer vara kallt man på det. Så hoppar man i så är det 10 sekunder av lite så här, boff! Och sen så blir det hur bra som helst.
Eller hur?
Under förutsatt att man faktiskt simmar då. Men ja, ja. Stå still då blir ju hemskt också. Så att, ja, nej, det är ju en magisk känsla. Så att min simning är på karens just nu då.
Fram till när öppnar de igen då, i maj?
Nej, kanske att jag inte drar mig kanske fullt så länge, men det blir väl att hitta någon form av rutin längre fram då, när det blir fullständigt obönhörligt november kanske. Att det blir
det är väl simcamp om inte annat då kanske.
Ja, men då simmar ju inte jag.
Ingenting.
Nej, i regel inte. Kanske lite grann att visa, men i regel inte faktiskt. Det ges ju inte så mycket utrymme när coach, men det händer ju, har ju hänt liksom att man simmar med lite grann då, men inte på det sättet som simkamp.
Men är det så att nu när utstången precis har tagit slut, då är insimningen så otillfredsställande jämfört med utsimningen, men sen fram i november så börjar innesimningen bli tillfredsställande jämfört med ingen simning.
Ja, så kan man säga. Ja, eller då den fysiska eller träningseffekten av simningen kommer jag ändå sakna med tiden då. Men det är kanske inte själva när man väl är i vattnet och simmar så mycket då, mer än att, så här att man inte får den här sköna känslan av väder och vind, utan det är ju att det är så omständigt runt omkring liksom. Det är hur man än ser på, så här, trånga omklädningsrum, folk i vägen, lite grann så här, det är stökigt, stimmigt, det blir alltid ett omklädningsrum till viss del. Man ska liksom, du kan inte bara gå rakt in utifrån, lägga grejerna vid bassängkanten, hoppa i, gå upp och så är du på väg liksom, utan det är alltid den procedur på ett annat sätt som är omständig. Och det är precis som det här, nu har jag långbyxor på mig, nu blir det ingen träning, nu blev tröskeln för hög, nu ska jag ta av mig dem, det tog ju en ansträngning att få på mig dem, ska ta av mig dem. Så att där är liksom, proceduren är lite sådär. Då är det ändå bra, simmaren är ju jättebra om man jämför med andra simhallar där det kan vara rena labyrinten att ta sig in, och det är ett omständigt med skåp, och det ska man ha en speciell grej till skåpet, eller så ska man ha 5 kronor eller 10 kronor, och så är det skåpet för litet om man nu har valt att inte ha på sig shorts, utan då ska grejer in där, och så
ska man ha en nyckel hängande runt fotleden eller handleden.
Jag tar ju alltid med mig väska ut och lägger vid bassängkanten, men så är det så här, och så, ja, det är en procedur som är inte så tilltalande när man har gjort den ett antal tusen gånger i sitt liv tidigare liksom. Jag var bara på Stadsbergsbadet faktiskt med mina barn tillsammans med Elin här i söndags då.
Ja, hur var det då?
ja, nej, det är ju fruktansvärt att bada. För det blir ju också kallt man går runt.
Hur är det i badhusen? Är det begränsningar på antal?
Det vet jag inte, jag tyckte det var skitmycket folk. Ja. Men att bada är inte min grej liksom. På det sättet. Det är så här, att gå runt i simhallsmiljöer på det sättet typ, och vara lite så här småkall. Och nu har jag ju förståelse för alla de som den här kompromissen i ett äventyrsbad. Det har ju alltid varit så här, jag simtränar hela mitt liv. Jag försökte förklara för Rufus. Här har pappa varit jättemycket när pappa var liten. Eller från 12 års ålder när det öppnade ju 1985 då. Ja. Men och vi tyckte ju alltid att det var löjligt varmt där inne. Och det är ju löjligt varmt för att simträna. Det är ju så typ 30 grader i luften och så är det så här 28 grader är det nog i vattnet. Mm. Och, men det är ju ändå så här, är du lite trött så här, som man är som småbarnsförälder, så går man runt där så har du blivit blöt en gång och står still. För då fryser man ju faktiskt lite. Men att simträna i den miljön, det är ju kvävande, kväljande. Så att jag hade sånt minne att vänta lite nu här, för typ 32, 33 år sedan, ja men lite så här, och framåt så här, ja, någonstans där, när man gick in och gjorde de första passen på parkbadet efter att ha simmat ut hela sommaren, alltså den friska luften, svalt, kallare i vattnet, och så går man in där och så ger man sig kast med riktig simträning, vilket ju bara är über supermax liksom. Det är så mycket hårt arbete. Typ så här att man bara kände att man ville vända in och ut på hela kroppen. Alltså man var som en kokt kräfta. Och man kunde liksom inte andas. Man bara...
Ja, det låter fruktansvärt faktiskt. På riktigt.
Ja. Nej, men gå och bada är tillkämpat, en tillkämpad aktivitet. Mm. Men ja, det är ju jättekul. Alltså det är ju roligt naturligtvis. Det är ju skitkul att se barnen simma och leka sådär då. Men själv kan man ju liksom inte bara vänta på att få gå hem faktiskt då.
Så kan det vara. Ja, ja, men det var väl en bra lista tycker jag.
Ja, den kvardröjande sommaren. Vi klamrar oss fast. Jag tänkte att jag i eftermiddag ska repetera det passet. Med lite supp och löp faktiskt då. Mm. Och hänga i. Känns fräscht faktiskt.
Tycker jag absolut ska göra. Jag ska sätta mig i
med lite ledig tid.
Ledig tid, ja. Jag ska spendera min lediga tid i en skåpbil till Motala och hämta alla saker från helgen. Eftersom vi hade ett bilhaveri på vägen dit. Ja. Det är också kul att göra på en onsdag eftermiddag.
Definitivt. Ja, men lite bilåkning är meditativt då. Ja, det känns ändå som att vi bockade av också. Bockade vi av våran träningsdagbok där i och med det här. Jag får ändå lyfta mina 4 timmar swimrun jag gjorde där. Mina plus 30 km swimrun jag gjorde i lördags.
Ja.
Men har du någonting att rapportera?
Ja, ett antal ruscher och intervaller upp och ner längs olika sträckor vid Göta kanal mellan Borensberg och Berg. Det är väl det jag har att rapportera.
Någon form av arbetsvardagsmotion där då?
Ja, och jag, det verkar tyvärr som att jag har drabbats av någon slags skada i min häl. Som jag märkte igår morse när jag vaknade och som har tilltagit, eller kommit och gått lite, men också själva ytan som smärtar har också växt i... Ja, liksom i kvadratcentimeter. Usch. Så att, vi får se, det kanske vi kan återkomma till nästa vecka, se om det finns något att rapportera, om den är borta eller om det är, ja, om jag har amputerat foten.
Typ så här under avdelningen vårt åldrande och våra krämpor.
Precis.
Vårt åldrande och våra fysiska tillkortakommanden.
Ja, men jag tycker jag har aldrig ont någonstans. Jag blir så orolig varje gång det är ont någonstans, för man har ju andra så här som drabbas av skador som de får dras med i flera år. Och så har jag alltid tänkt att det är...
Inga namn nämnda.
Nej, men det är konstigt att jag aldrig har ont någonstans, kan jag tänka ibland. Så varje gång jag får ont någonstans tänker jag, nu är det dags. Nu kommer det.
Eller så här, nu är det kört.
Ja.
Nu kommer det aldrig mer ever att kännas bra igen.
Nej, nu blir det ledig tid i soffan resten av livet.
Så kan det vara.
Du, vi går vidare till våra partners och sen snackar vi mer ledig tid efter det. Den här veckan har vi med oss I Am Runbox.
Det här fantastiska svenska företaget som har kommit upp som en raket på marknaden när det gäller innovativa funktionella väskor, packlösningar.
Alla möjliga sorters lösningar för att ta med sig saker antingen på träningspass eller när man löppendlar till jobbet eller när man cyklar eller när man bara... tar sig.
Ja, men de har fantastiska reselösningar, så kallade travel sets. De har grymt coola ryggsäckar som är praktiska. Bland annat en väska som jag älskar som heter Spinbag, som finns i olika färger och storlekar. packing organizers, där man kan få med sig saker till och från kontor på kortare resor, där man får med sig datorer, sladdar, lite snygga kläder, om man nu har några sådana. Man kan ju också packa de här träningskläderna om man
sina är kladdiga, sina redan kladdiga träningskläder.
Eller något av sina 8 sätt av träningskläder. Ja. Men det är ändå en jäkligt smidig lösning. Man har små, härliga, innovativa lösningar för att få med sig mobil, telefon, eventuella kort som man behöver på löpturen. Jag har en liten sån här handhållen mini, som den heter då, som jag alltid har med mig när jag tränar, när jag springer då.
Med telefonen och grejer.
Ja, men trots allt, man har ändå telefonen med sig, bilden med sig telefonen nästan jämt. Lyssna på podd eller musik eller bara vara kontaktbar.
Just det. Och så vidare. Det är inte bara innovativa lösningar, det är också en väldigt snygg design.
Mycket snygg design. Jag menar, det finns ju väskor och sånt hos andra företag, men IAM Runbox håller konsekventa i sin design kombinerat med funktionen, snygga färgmatchningar, ständigt i utvecklingsfas liksom, kommer med nya produkter hela tiden, ett väldigt spännande företag att samarbeta med. De har för övrigt partners till våra event, de är också numera partners till Ö till Ö, och de håller hela tiden på att produktutveckla för att komma med smidiga och praktiska lösningar för respektive målgrupp, exempelvis då en swimrunner eller simmare eller triatlet som man kanske har en stor andel blöta kläder och sådär, hur man får med sig det på ett praktiskt sätt. Så att IAM Runbox är enastående. De har ju också lösningar för cykel då, naturligtvis, och så att de jobbar frenetiskt och ständigt på att utveckla och ta sig framåt. Så att IAM Runbox, de sitter inte stilla i båten, de är liksom
on edge.
Verkligen marknadsledande skulle jag vilja påstå. Hur i det här innovativa och funktionstänket då.
Hur gör jag för att hitta produkterna, titta på produkterna?
Du går in på iamrunbox.com. De har en eminent hemsida, väldigt tydlig och enkel, där man ser de här grejerna på ett snyggt sätt då. De har mängder med packing solutions och accessoarer då. Och vill man köpa en väska och,
vilket man vill,
ja, det är klart man vill, därför att livet blir ju enklare på alla sätt och vis, så kan man använda sig av koden Jonas15, då har man 15% på alla köp.
Fantastiskt, vi säger tusen tack till IAM Runbox. Den här veckan har vi med oss Superfruit.
Superfruit som fullständigt dominerar vår matlagningsvardag och vårt kök hemma.
Jag tog ju en sån här immunelixir i morse som jag har fått av dig. För att du är i förskoletider.
Det är bra att boosta med lite immunelixir, definitivt. Mm. Ovanpå den fräscha kosthållningen som man också kan tillgodogöra sig via Superfruit. Då. Själv startar jag dagen med lite keto coffee.
Ajajaj.
En har blivit en absolut livsnödvändig och essentiell komponent i min vardag. Och det här är ju, ketokaffet är ju fantastiskt. Jag adderar ju ett par tre teskedar till en befintlig kopp bryggkaffe. Mm. Även om man också kan bara blanda den i varmt vatten då, som en pulverkaffe, vilket gör att den är väldigt praktisk att ta med sig till resor och på resor och sådär. Och det är också, det är ett otroligt gott kaffe. Och många gånger är det ju sådana här pulvervarianter av kaffe som man blandar med vatten, kanske lite så här subpar i kvalitet. Det här är ett otroligt gott kaffe. Det är alltså arabica kaffe som är blandat med MCT-pulver för nyttighet och bättre fettförbränning, och också kollagenpulver. Så man får en tresidig liksom punch i den kaffekomponenten då.
Det är fantastiskt. Det är det enda frystorkade kaffet jag har kunnat dricka utan mjölk. Ja, för att det är så gott.
Ja, det är andra superhärligt där verkligen. Ja. Keto coffee. Samtidigt så gjorde ju Elin en jättehärlig frukost till våra barn då, med pannkakor, med antingen då, ja, i det här fallet då mandelsmör och banan och ägg. Mm. Lite havregryn också, ska lägga ut det receptet. Så att det är alltid så här olika inslag av superfruktprodukter i flertalet måltider och tillfällen hemma i vårt kök då. Mina personliga favoriter är ju naturligtvis kaffekollagen, som den åldrande man som jag är. Men jag gillar också de här olika typer av mandelsmör, och de har jättebra kosttillskott via Clean. Jag äter ju lite magnesium och zink som jag tycker tillför hälsan en hel del faktiskt.
Pricken över i.
Ja, sen har de ju mängder med nyttiga olika typer av pulver, Mängder med funktionella frukter och örter, frystorkat, malda, mängder med torkade bär, fantastiskt mycket fräscha nötter, bland annat macadamianötter som ju är världens godaste nötter, pekannötter. Vi använder i allt ifrån bakverk till matlagning, till sallader, till fördel för hela familjens hälsa.
Vi brukar ju säga att superfrukt är skafferiet på internet. Men jag gissar att ert skafferi hemma, ert fysiska skafferi, kanske också bara är ett superfruktskafferi egentligen.
Ja, men de har men kokosoljan exempelvis är ju helt enastående också. Använder vi i många olika sammanhang till väldigt, väldigt, väldigt mycket. Allt ifrån i vissa fall hudvård till matlagning, till ingrediens i smoothies eller ibland addera till kaffet och sådär. Så att de har väldigt, väldigt mycket och allting håller högsta kvalitet. Jag menar, manuka-honingen som de har, också fantastiskt god, nyttig, smakrik, exceptionell kvalitet. Så att Superfruit har ett fullständigt oslagbart, brett och kvalitativt sortiment. Om man hittar allting på superfruit.com, då har man också de här underkategorierna för det som heter Clean, som ju är deras så att säga sportsortiment, och Comvita då, som är honung, manuka honung. Så att använder man koden COLTING20 så har man 20 generösa procent på allting man köper, och då har man top notch kvalitet som man kan tillföra sina måltider väldigt mycket smak och kvalitet och rikedom.
Fantastiskt. COLTING20, superfruit.com, in och botanisera i skafferiet. Tusen tack Superfruit. Då Jonas, ska vi prata om all denna fruktansvärda lediga tid som vi alla lider av.
Just det.
Det kom ju någon slags studie i det här ämnet från Amerikas förenta stater, tror jag. Som har tagits upp av flera medier, stora svenska tidningar och mindre webbplatser, men också internationella medier såklart. Men vad säger den här studien egentligen?
Nej, men den säger helt enkelt att för mycket fritid kan göra dig olycklig.
Ja.
Och det har väl översatts till, ja, så det kanske inte är så mycket fritid som ledighet. I en del medier har man liksom pratat om ledighet.
Ja.
I en del studier, eller i en del rapporter har man pratat om fritid då. Så fritid och ledighet verkar liksom buntas ihop här då.
Just det.
Så det blir ju lite diffust direkt, tycker jag. Därför att det är ju själva definitionen av ledighet eller fritid blir ju väldigt luddig. Här då, som i den här studien, så har man ju blandat ihop allting så tillvida att i aktiviteter som forskarna räknade till fritid så kan det exempelvis vara både då avslappning och slappande, till exempel kolla på tv eller spela spel eller göra ingenting. Då alltså att räkna som väldigt passiva aktiviteter, stillasittande, passiva, konsumerande av underhållning eller surfande på nätet. Men också resor som fokuserar på att slappna av och socialisera.
Ja, charterresor.
Sex räknas in.
Sex alltså?
Ja, och det
kan man ju bli olycklig av.
Det är väl inte mer än 5 timmar sex om dagen, eller 2 timmar sex om dagen. Eller, ja, men det räknas in.
Ja.
Så, ja. Titta på sportevenemang.
Ja.
Fritid.
Ledig. Okay. Ja, OS, VM, Hammarby, kolla fotboll, Häcken. Ja.
Socialisera och kommunicera med andra familj eller vänner.
Ha.
Ja. Konst och underhållning, till exempel gå på konstgalleri eller bio.
Ja.
Men också sport eller rekreationsaktiviteter, exempelvis cykling, fiske, golf, löpning eller yoga. Alltså träning helt enkelt.
Ja.
Och där tycker jag, det är ju en väldigt stor skillnad i huruvida man då är ute och cyklar 18 mil på sina 5 timmar, 6 timmars ledighet, eller om man under samma period sitter still framför tvn och tittar på någon annan som cyklar 18 mil.
Uppger de någon definition av vad den icke-lediga tiden är? Är det bara jobb då, tänker de?
Ja, men som jag förstår det så är det då tid som förpliktigar på något sätt. Det är ju, när man tar hand om sina barn är man ju inte ledig, även om man då, det går ju ändå under kategorin
socialisera
och kommunicera med familj eller vänner.
Ja.
Nu vet jag inte om det är att ta hand om 2 små barn eller ta hand om små barn eller liknande, om hur det räknas in egentligen. Så att det blir ju naturligtvis, det är ju inga täta skott mellan något av detta. Det kanske är så att det framförallt är den upplevda känslan av ledighet eller fri tid som räknas här.
Just det.
Jag menar, alla som har ägnat ett par timmar på morgonen åt att få upp sina barn, få på dem kläder, kissa, frukost, tandborstning, få iväg dem till förskola eller skola eller liknande, vet ju att det kanske inte är så mycket egentligen socialiserings- eller umgängesprocesser, utan det är ju mer ett görande eller ett, ja, inte ett måste heller kanske, men det liksom ligger i någonting som förpliktigar ändå.
Så kan det vara, men man undrar också genast hur studien är väl gjord genom intervjuer, gissar jag. Mm. På ett stort antal människor lyckades jag läsa, 35 000 amerikaner.
Men vad forskarna visade då, det är ju att ökad fritid leder till ökat välbefinnande, men välmåendet börjar nå en platå vid 2 timmar om dagen och sjunker efter 5 timmar.
Okej.
Så att har man helt enkelt för mycket tid till förfogande för egna aktiviteter eller för ej förpliktigande aktiviteter såsom jobb eller familjeåtaganden eller andra engagemang kanske som är mer att räkna som någon form av pliktuppfyllande, kanske man skulle uttrycka det.
Just det.
Så blir livet lite sämre.
Så the goldie number här är alltså 2 timmar. Det är ungefär så mycket du brukar ägna dig åt träning per dag, eller?
Det är mitt minimum egentligen. Ja. Jag hade ju gärna velat haft mer tid. Men det är också intressant är att när de testade resultaten vidare så framkom det att mer än 5 timmars fritid kan vara bra för välmåendet om tiden spenderas på sociala kontakter eller genom att göra något som känns produktivt eller meningsfullt.
Ja.
Så att det blir ju än mer öppet för tolkning. Tolkningsföreträdet blir ju väldigt stort. I sammanhanget då? Ja,
det känns som de säger egentligen ingenting alls mer än att fritid är bra i olika stor mängd för olika människor.
Beroende på vad man gör.
Ja.
Ja. Så att det intressanta är ju här, då, det är ju ett väldigt intressant koncept ändå, det här med, om vi nu skulle bredda det så mycket, om vi nu skulle säga ledighet då.
Vad är din egna definition av den här sortens ledighet?
Ja, men ledighet är ju en kravlös tillvaro.
Ja.
Ledighet är ju en tid eller ett tidsspann där man inte har en uppgift som man måste eller bör. Och nu tar man ju ordet måste, får man ju ta ordet måste med en nypa salt. I verkligheten är det ju väldigt lite som vi måste göra, men som vi kanske bör göra. Man bör ju vara på sitt arbete om man är anställd, eller man bör ju driva sitt företag, man bör ju ta hand om sina barn när de behöver det. Mm. Så,
man bör ju ligga med sin partner lite.
Ja, det är ju på fritidsdelen då. Men, ja, det får man ju hoppas att inte heller det blir en plikt eller ett måste, utan det är snarare att man vill göra det. Ja. Så att, men det är ju ändå, så livet är ju fyllt av den typen av, någon form av, att det finns någon form av kravprofil i olika sammanhang. Liksom. Ja, är du anställd så du förväntas vara på jobbet under din arbetstid, jag tänker. Det är inte så att du bara, nej men jag kände för att gå i skogen idag.
Liksom. Vilka saker gör du då i vardagen som du inte tycker att du är måste då? Din träning till exempel nu när du inte längre är din träning har ju ändå någonting med dig som person, ja, och ditt värv, absolut, att göra, ja, fortfarande, även om du inte lever på att tävla i din idrott.
Ja, men jag tycker
det är kanske kravlöst att träna, tycker du?
Ja, både och. Det är ju som mycket annat som man mår bra av, att ibland kan det finnas en tröskel för att göra det, som igår exempelvis, men det finns ju också en väldig glädje av att göra det. Men så är det ju med mycket annat också. Det är ju, jag tycker ju att det är väl inte direkt härligt att städa hemma, men det behöver ju göras. Jag vet inte om man räknar in det i fritid eller ledighet, antagligen inte. Men man behöver ju göra det om man ska ha ett fungerande liv, och det känns ju väldigt bra efteråt.
Och i ditt fall gissar jag också, om jag känner dig rätt, att det finns ett ganska stort mått av tillfredsställelse i städningen.
Ja, så att jag undrar om inte det här egentligen handlar om kampen eller kontrasten mellan meningsfullhet och meningslöshet. Alltså, och att hur man nu definierar det för sig själv. Mm. Så, det finns ju en del definitivt meningslös fritid som man kan ha eller uppleva. Så här, på kvällarna händer det ju att jag bara ligger i soffan, i kökssoffan, och tittar på tv en stund då. Mm. Eller landar lite grann så här. Egentligen har man ju hela tiden i bakhuvudet någonting som man skulle kunna göra eller borde göra. Typ hänga upp en tvätt, städa någonting, plocka in och plocka ur diskmaskinen om man inte redan har gjort det, eller bara jobba lite vid sin dator eller någonting.
Innan.
Eller till och med lite pliktuppfyllande, gå och lägga sig så man får en timmes mer sömn. Eller någonting. Alltså det finns ju alltid den här, det finns ju alltid, beroende på vem man är, man blir ju aldrig klar med någonting.
Det finns ju många alternativ till det man gör. att göra istället.
Jag finns ju alltid någonting nyttigt och produktivt som man skulle kunna göra. Jag har ju haft, det här har ju präglat mitt liv ganska mycket tidigare, just det här att det finns ju alltid en sån här nyttoaspekt att man hela tiden vill, man vill producera, man vill producera, man vill producera, jobbar man för sig själv, och det blir ju lite grann en, både en skada och ett vapen efter ett tag, att eftersom man förhåller sig till egna arbetstider och sin egen agenda och sådär, och jag menar, det är ju inte, det är ju, jag har ju suttit upp och jobbat många nätter i mitt liv och fått sjukt mycket gjort. Det är ju inte en hållbar, det är liksom inte en hållbar livsstil över tid, men så här att när man har det flowet så kan man ju få jättemycket gjort på udda tider, och man inser ju att den här gränsen för att göra produktiva saker eller producerande saker eller att liksom bocka av saker på en lista eller sånt som man själv har bestämt, är nu ska det här göras, om det nu är att allt från att sortera sin garderob till att ja, sånt där som alla kan känna igen sig vid, olika typer av hemmaprojekt, bara saker ska städas, sorteras, tvättas, fixas, eller förberedas, allt ifrån matlagning och handling och, ja, men det finns ju tusen grejer, till rent yrkesmässiga saker, till rena självförbättringsprojekt då. Jag ska läsa detta för jag ska lära mig det. Mm. Jag ska titta på det här för att det bidra till någonting. Jag ska spåna på den här idén därför att det är värdefullt. Jag ska ta de kontakterna, jag ska bygga det nätverket. Det är ju 24/7 om man inte har en knapp för att stänga av det.
Det upplever jag väldigt stor skillnad nu sen man började det här familjelivet mot hur det var innan. Innan hus och familj, då kunde jag känna mig så otroligt meningslös om jag läste en skönlitterär bok eller tittade på en vanlig tv-serie. Jag bara, det här ger mig ingenting. Ska jag läsa så måste jag läsa någonting som ger mig insikter eller får mig att tänka kring något ämne som liksom fördjupar mig som person. Och likadant.
Det måste vara lärorikt.
Ja, och liksom så här, ska man titta på någonting då ska det vara en dokumentär eller någonting på samma sätt då.
För att bocka av den långa listan på att se eller läsa och lyssna på grejer som man har, som man har liksom plockat på sig genom tiden.
Ja, och bli en djupare människa och komma närmare någon slags total insikt av saker, tänkte man ju då. Liksom. Men nu i småbarnsfamiljelivet, sådana saker, de får ligga åt sidan nu. Det har inte tid med. Jag hinner väl inte läsa den här boken. Den kommer väcka så många intressanta tankar i mitt huvud så att jag kommer inte kunna vara pappa imorgon. För jag kommer bara tänka på det. Så nu tittar jag ju mycket hellre på någon bara vanlig serie eller läser skönlitterära böcker. Något som jag inte, liksom inte behöver ta med mig sen efter jag lägger ifrån mig boken eller stänger av tvn.
Ja, men så,
det är en stor skillnad för mig.
Ja, absolut. Och att man kan uppleva att det är lite själviskt för att det tar tid ifrån viktiga saker. Eller, ja, men som i morse, jag hade ju kunnat gå upp, jag vaknade vid lite efter sex. Jag hade ju kunnat gå upp, ta en kaffe, göra lite hemarbete, ta ur diskmaskinen, hänga en tvätt, plocka ner, torka tvätt och så åkt hit och vart är 7, för jag har saker jag behöver göra. Men samtidigt så vill jag också vara med min son, jag vill underlätta hela den morgonproceduren. Nu att få upp 2 barn, få iväg Rufus till förskolan, det ska ätas och sådär. Och det är ju meningsfullt såklart, men det är ju inte jobb. Det blir så här, ja, då slits man mellan de två. Det är ju en del av socialiseringen, det är ju inte fritid, men det är ju inte jobbande. Så, det är meningsfullt, men på ett annat sätt. Mm. Så de kontrasterna finns ju hela tiden i det hela. Och, och så bromsar det ju ner en lite grann också. Det är ju, är man den människan som drivs av detta, att, eller som kan känna så att ja, fri tid och ledighet... Jag tycker träning, det är konstruktivt och det är produktivt också. Det är producerande tid för mig, därför att jag producerar och processar saker i huvudet. Då talar jag bara för mig själv. Mm. Liksom. Så att när jag är ute och tränar så är det ju en del av mitt jag. Liksom. Det är väldigt konstruktivt. Det är inte fri tid, eller det är inte ledighet heller egentligen. Det är en viktig del av hela min verksamhet.
Det gör det inte olycklig helt enkelt.
Nej, det är meningsfullt framförallt. Så att i det sammanhanget, fritid, det blir väldigt mycket sånt som man gör med andra människor. Ja, men exempelvis då att gå på bio, vilket jag inte har gjort på hur länge som helst. Eller att vara på middag, äta med andra människor, eller hänga, eller familjetid och sådär. Familjetid bara med barnen, då är det ju alltid någon form av görande också, eftersom det är nödvändigt och viktigt. Så här, man har ansvar för de här barnen och se till att ingen slår sig. Det ska kissas, det ska bytas kläder, det ska matas, de ska nattas, de ska utbildas kontinuerligt.
Denna
man ska prata om konstruktiva bra saker. Du, ja, hur många tåg är det? Rufus? 1, 2, nu räknar vi dem. Ja, men du vet så här, va?
Men den här familjetiden där man är hela familjen och gör någonting, typ jag och Lille kan ju sitta och måla eller bygga med lera och sådana saker. Men då gör jag oftast så gör ju Sara någon vardagssyssla hemma, eller så är det tvärtom. Mm. Hemma i hemmet tycker jag väldigt sällan att eller mycket mindre än vad jag trodde att det skulle vara, blir det den här familjetiden hemma. Mm. Men man måste nästan åka iväg till en lekplats eller någonting för att hela familjen ska vara fokuserad på det. Och då blir det också så här, om jag sitter och leker med lera med Lille och Sara gör något annat, om man lite dåligt samvete för att man inte gör något annat också, samtidigt som man tycker att man gör något viktigt för att man är med henne fokuserat. Man slits lite däremellan.
Jag har nog landat bra i det här, för att jag tycker verkligen nu när man tittar på det här utifrån, så tycker jag det blir lite så här, det blir lite grunt att prata om ledighet eller fritid, utan vad det handlar om är ju, tycker jag, meningsfullhet eller meningslöshet. Att ligga på kökssoffan när jag ligger liksom och kollar på TV, då vet jag ju att det är meningslöst. Det är ju liksom, ger absolut ingenting om man inte råkar se på någonting som, precis som du säger, som bidrar till någonting så här. Ja, men jag råkade om en slump se på det här intressanta programmet, vilket bidrog till någon form av förhöjt medvetande, eller det la en pusselbit till någon annan grej som jag har läst, sett eller funderat på, och det blir någonting som accelererar mitt tänkande eller varande. Så, men annars är det ju bara så här, man ser på något tramsigt program, man ser på någon tramsig film, alltså det är underhållning bara, och det vet jag ju med mig, det är ju meningslöst. Förutom den aspekten att det är återhämtning, vilket ju alltid har, det är ju alltid min ursäkt då, så, gentemot mig själv. Typ, det är en återhämtningsprocess jag ägnar mig åt här liksom. Det är någon form av bearbetning, precis, ja, som ett förstadie till att sova egentligen, i sammanhanget då. Men jag kan ju ändå känna så att när jag är med barnen eller familjen, så är ju det extremt meningsfullt, även om det inte är en producerande tid på det sättet. Sen blir det ju, allting med små barn är ju ett outtalat måste på något sätt ju. Jag menar, om du exempelvis är så här, det kan vi ha konflikter om hemma, men jag gillar inte om jag ska komma hem och så ska jag jobba lite grann hemma, typ slå upp datorn där vi hemma i köksön och så sitta och jobba och vara okontaktbar eller ha fokus på det. Det blir ju helt fel. Jag har ju liksom signalerat till familjen att jag är hemma. Och då helt plötsligt så ska jag vara där, men ändå så ska jag göra någonting som är meningsfullt, produktivt. Alltså jobbrelaterat kanske. Och det blir ju helt fel då. För att,
nästan okombinerbart.
Ja, det går ju, men det skapar ju friktion och konflikt. Ja. Då får man ju liksom väldigt tydligt visa att man får störa pappa nu, eller får inte, eller så försöker man göra liksom en minut i taget. Men det är ju liksom inte effektivt heller, det är inte effektivt jobbande. Mer än att, ja, man kan ju sträcka sig så långt till att man svarar på ett samtal inkommande, eller svarar på ett sms såklart. Även om det, även det ibland kan ju vara så här, förrufus ropa leka tå pappa då, eller någonting, ja. Eller så leker du för smått, men så är tur då där och precis så lärt sig att gå typ och ramlar in i allting, och då är man, behöver man ju liksom lösa det så att det inte blir problem för alla inblandade i sammanhanget då.
Precis.
Ja, men så att det där är ju liksom lite komplext, men jag hade ju känt att det är så otroligt mycket mer värt att prata om just om meningslöshet och meningsfullhet, och jag är ju övertygad om att mer än 2 timmars meningslöshet om dagen, då blir man jävligt olycklig. Ja. Och, så här va, eller någonstans, ja, men säg att 2 timmar meningslöshet per dag kanske är lite lagom då, men det är så här, vilket jag tror att väldigt många har svårt att få till i småbarnslivet, för det är ju mer så här konsumtionsunderhållningsidis eller underhållningskonsumtion, underhållningsidislande, eller ja, det är så otroligt beroende på vilken typ av personlighet man är, tror jag.
Ja, verkligen.
Jag blir ju lycklig av någon, alltså avgörandet om någonting så där, att hela tiden göra saker, lösa saker eller få klart saker liksom. Det är även de mest banala sakerna, som att sortera strumpor ifrån torkat tvätt, eftersom man vet att det behöver göras, någon behöver göra det, och nu gör jag det, jag gör inte det nu så får någon annan göra det, och antagligen är det jag som får göra det sen då, om inte jag gör det nu.
Ja, men du nämnde ju att slötittan på TV så kan vara återhämtning.
Men samtidigt som det är lite stressande.
Ja, jag kan uppleva att det är stressande. För det är ju intressant också om man pratar om meningsfullhet och meningslöshet, men också återhämtning. Man glider ju lätt in på vila. Mm. Liksom, vad är vila? Sova på natten är ju vila såklart, men vet du, är ju ingen stor vurmare av traditionell meditation till exempel. Att bara sitta och inte göra någonting. Men det är som, alltså, vi pratade om i listan, det här med att gå ut och ta kaffekoppen på morgonen och bara sitta och titta på skogen. För mig är det ju lite så, det ger mig liksom som en reboot, för att jag kan bli väldigt stressad. Dels över alla de här sakerna som vi tycker är viktiga och som är viktiga. Ta hand om barnen, sköta jobbet. Man kan bli lite stressad över det. Det här måste göras, annars stannar allt.
Mm.
Och också kan jag bli lite stressad då och kolla på tv och sånt, för att saker blir intressanta. Jag vill grotta ner mig i dem och det finns inte tid till det. Men det kan vara lite som reboot för mig att bara sitta där och tänka på att ja, men jag kan också bara vara här. Det är, alltså, allt saker är ju egentligen bara viktiga i mitt huvud.
Mm.
De är inte viktiga på riktigt.
Det så, brinner ju ingenstans.
Nej. Och det kan vara väldigt vilsamt för mig. Och det är ju verkligen oproduktivt och slötid kan man ju se det som. Men det är återhämtning, Niklas, vila.
Hur många? Det är väl inga långa, det är ju inga långa stunder vi pratar om jag förstår.
Inte,
det är
inte mitt liv nu, nej. Det är det inte.
Det är ju ändå ganska, det är ju en kort... det är ju en kort reflektionsstund där du så att säga samlar tankarna och dricker kaffe. Och i mitt fall hade jag gjort precis likadant som du. Men jag kanske hade läst tidningen samtidigt då. Ja. Mer njutit av stunden.
Ja.
Och även om det är också någon form av konsumtion av, ja, i det här fallet då, hyfsad nyttighetsgrad då, och liksom att så. Men det är ju jävligt intressant det här. Hur driven man är av det här och om det är, om man kan nästan känna att det är lite grann av en störning eller brist att liksom hela tiden vara inne i det här, ja, att man känner att man behöver producera. Och jag tror bara att folk som kanske har fötts in i ett riktigt, riktigt förmånligt liv kan liksom, alltså som har svårt kanske att förstå vad det skulle, eller som kan liksom, även om sådana människor kanske också har sina liksom inre demoner som driver på så här, men just detta att man aldrig behövt förhålla sig till de här saker som vanliga människor behöver förhålla sig till, typ man behöver tjäna pengar, man har liksom ingen automatisk hjälp runt omkring sig, alltså du har inga betjänter eller du har liksom ingen serviceapparat, eller så här, om kläder är smutsiga behöver du tvätta dem därför att du kan, eller typ så här, för du kan inte bara köpa nya, eller du har folk som hjälper dig i allt vardagligt.
Ja.
Du har någon som tar hand om hus, hem, hund, barn. Du har liksom pass upp service, närings, och du har obegränsat med pengar. Du behöver inte oroa dig för det. Det är klart, då blir ju det per automatik väldigt mycket fri tid så. Men i min uppfattning så är ju då människorna de mest olyckliga som finns också.
Ja, men det tror jag, det är ju, om man ser på så här riktigt dekadenta levenden, det är väl folk som har det på det sättet att man behöver hitta någonting
annat.
Ja, något annat som ger livet mening, och det kan ofta dra sig åt det dekadenta hållet, och alkohol och fest och, eller vad det kan vara, liksom köpa en ny lyxbil en gång i veckan eller
precis.
Så här, man behöver fylla hålet med någonting. Ja. Så kan det kännas.
Ja.
Det är meningslöshet liksom, och så eskalerar det. Du behöver mer och mer och mer och mer hela tiden för att fylla hålet som inte går att fylla.
Jag drev ju den tesen lite grann i min propå där, att, eller i min förklaring där, att det kanske är så att vi som människor liksom inte är gjorda för det här lediga, passiva, stillasittande, väntande, att vi någonstans är gjorda för att ha väldigt mycket för händerna hela tiden.
Mm.
Och då fick jag en intressant reflektion från en kompis som är psykolog, Johan Lundin, Söderlund, som skrev att det kanske är så att det är det vi är gjorda för, men att vi är lite skadade av våran liksom, produktionshets, precis det som vi beskriver nu, liksom, att det blir lite grann av en skada liksom, i oss som vi har svårt att hantera. Det är att vi blir stressade när vi inte har någonting naturligt att göra, men att människor är av naturen lata och att vi alltid har passat på att vila när vi liksom inte har haft någonting akut som brinner i sammanhanget kanske. Och att det liksom ligger i våran, att det ligger i våran natur att verkligen vara liksom så här lata, icke-produktiva. Men samtidigt, ja, i en enklare tillvaro där man, vi har ju gjort världen komplicerad naturligtvis, på alla sätt och vis. Men man tänker sig att vi var mer av en tribe tidigare. Det innebar att det fanns alltid andra människor som också kunde hjälpa till med barnen. Idag lever vi som isolerade öar. Vi lever ju inte ens i storfamiljskoncept längre.
Nej.
Vi lever i regel inte med våra egna föräldrar. Alltså vi lever inte 3 generationer under samma hus. I Sverige åtminstone.
Nej.
Vilket innebär att arbetsbelastningen blir ju konstant. Om man, nu återigen, nu pratar vi väldigt mycket utifrån vårt barnperspektiv och vårt
västerländska perspektiv.
Ja, vårt västerländska småbarnsfamiljs egenföretagarperspektiv. Och där är det ju i ärlighetens namn, finns det ju någonting att fylla dygnets alla vakna timmar med i form av produktivitet, eller någonting som man skulle kunna känna att man behöver göra, eller som hade varit värt att göra, eller som faktiskt också är meningsfullt. Så att det kan ju vara det här att jag blir väldigt stressad av sånt som blir meningslöst. Jag känner ju att jag har ju förlorat lite, eller typ så här, jag har gett upp lite grann. Varje gång jag gör någonting som jag upplever som hyfsat meningslöst då, så kan jag ju känna att jag har liksom, jag har inte riktigt levt upp till det som jag känner att jag skulle vilja leva upp till i form av liksom produktivitet.
Det är intressant det han sa, att vi kanske är lata av naturen. Våran subkompis Magnus, han har ju en teori som han kallar för evologi. Mm. Men där pratar han ju om att hjärnan, han pratar om energisparsfunktionen, att hjärnan, den vill ju konservera så mycket energi som möjligt, göra åt så lite energi som möjligt. Mm. Och den vill överleva. Så den vill överleva genom att göra åt så lite energi som möjligt, är hans teori. Och det är ju i samma härade som det, att vi till naturen kanske latar oss när vi behöver.
Just det.
Och han sa en gång till mig också, som kanske tangerar lite det här begreppet som är ganska trendigt nu, som är rest and digest, tror jag det kallas för. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det har med det parasympatiska nervsystemet att göra. Men han sa det liksom i, som vi gillar att prata om, den ursprungliga människan. Mm. Man kanske jagar sin mat och sånt. Och sen vilan, det är när man sitter i grottan, man har fått tag på maten. Så sitter man där och så äter man väldigt lugn och ro och tittar på omgivningarna. Och det är vilan liksom. Då är återhämtningen digest, rest and digest. Man sitter och latar sig då kanske helt enkelt. För att man vill konservera sin energi. Så jagar man när man behöver, eller letar mat när man behöver, med mera då.
Vad ska man säga, det jämförbara i våran tid är den jakten vi gör nu då, eller på jobbet. Alltså så här, vi jagar ju inte rent fysiskt ett djur, men vi jagar ju någonstans våran inkomst genom de timmarna man gör i sina olika projekt och i sitt arbete, i sitt yrkesförvärv.
Mm.
Och så blir det digest då när man kommer hem på kvällen exempelvis.
Eller borde bli, men då har man alla de här andra sysslorna då kanske.
Ja absolut, fast men det kanske samtidigt är digest. Men så det är väl ett växelbruk av olika saker. Så jag kan ju uppleva liksom att om man är extremt fysiskt, man har gjort någonting väldigt hårt fysiskt, inte utmattande på den graden att man liksom är helt slutkörd, typ kört ötelö, men alltså man har tränat, gjort ett bra, man har tränat några timmar som inte har knäckt den, utan det är konstruktiv träning. Så har man ju fått ett utlopp för den, typ någon form av jakt eller fysisk produktivitet. Och då passar det väldigt bra att gå in i någon form av, ja det kanske är rest and digest, men då är man också produktiv mentalt, känslomässigt, intellektuellt. Man kanske är bättre socialt, man är mer tålmodig med sina barn, man har en högre liksom horisont, en längre horisont för vad man klarar och orkar, och man är tillfredsställd när man går in i det liksom.
Mm.
Så här att tillfredsställelse bygger på tillfredsställelse. Men jag har ju tänkt väldigt mycket på det när man pratar om så här typ A-personlighet. Nu är ju inte jag alls en sån utpräglad, så det finns ju folk som är mycket mycket värre, som är liksom, sätter det liksom i system. Det är ju människor som i regel blir extremt framgångsrika, men typ en Elon Musk liksom. Man kan ju bara tänka sig att han inte kanske har, och nu bara jag spekulerar, men jag är inte helt och hållet heller eftersom han skriver om det i sin bok då, men kanske inte har haft super lyckade relationer med människor i sin omgivning, både vänner och familj och barn och sånt där.
Mm.
Han har antagligen inte haft jättemånga långa mysmorgnar med sina barn i sängen.
Nej.
Han har varit och jobbat på sitt jävla SpaceX-projekt eller Tesla, eller driven av den här visionen.
Ja.
Driven av den här visionen och passionen som han har, naturligtvis. Så att det finns ju folk som har... Det här är mycket, mycket mer accentuerat i, ser man ju. Alltså, det är ju hela det spektrumet i sammanhanget. Men någonstans, hela den här studien handlar ju om någonstans, vad gör människor lyckliga eller olyckliga? För lite fritid blir ju olyckligt. Det finns ett litet utrymme där som är perfekt. Och för mycket fritid blir negativt. Men jag har ju sagt det jättemånga gånger, hade jag bara haft väldigt mycket pengar av någon märklig anledning, men om jag hade blivit väldigt förmögen, så hade jag ju varit på det hela nästan till tillfredsställd med att vara med familjen och träna och drivit några få pensionsprojekt.
Mm.
Eftersom det är ju det, så kan man göra det riktigt bra, då upptar ju det hela dagen. Ja, men ska jag träna 4 timmar om dagen då? Se till att jättehärlig bra mat hela tiden, vara omsorgsfull med hem och spendera mycket tid med mina barn, vara väldigt delaktig i allting de gör. Och vara där för dem, då är ju det är ju hela dagen, hela tiden. Plus att då har man också lyxen att sova precis så mycket som man vill varje natt och så vidare. Det upptar ju ens, hade ju också upptagit hela ens tid. Och det hade ju känts väldigt meningsfullt.
Men som du säger, kanske man hade behövt de här passionsprojekten då för att känna någon slags meningsfullheten då. Jag menar, det är ju en klassisk bild som man tänkte jättemycket på när man var yngre. Fasen vad det vore gött att vinna på lotto. Eller så här, sluta, många har ju drömmen, vinna pengar, sluta jobba.
Men då måste man ha någonting.
Men det finns väl också studier på det att de allra flesta kanske blir olyckligare av det. Och pengarna tar slut väldigt fort. Och jag tror att det är en dröm som många har som kanske inte är det som man tror att det är.
Ja, alltså har man inget meningsfullt att fylla den tiden med så blir ju det väldigt dåligt. Och någonstans tror jag att då tar man kanske steget ännu längre och säger att vad det handlar om här är ju självförverkligande. Om man känner att man lever ett liv som är själv, kanske inte självförbrännande, för då pratar vi mer om destruktiva missbruk exempelvis, men att man känner att man kanske går till ett arbete som i stora delar är meningslöst, kanske man känner, eller man är en obetydlig kugge i ett stort obegripligt maskineri, man gör saker som inte är tillfredsställande, man jobbar i en miljö som inte är tillfredsställande, man jobbar med människor som inte är tillfredsställande. Det är själva definitionen av stagnation och stillasittande och passivitet liksom någonstans. Man känner att det är fullständigt meningslöst, ett meningslöst arbete jag gör som inte spelar någon som helst betydelse för någonting annat än att jag ska få en lön varje månad. Då är ju inte det är ju vare sig tillfredsställande eller självförverkligande. Så att även om det är sådär, så att och det är klart att då måste man göra väldigt meningsfulla saker vid sidan om för att livet ska bli uthärdligt eller begripligt överhuvudtaget då. Så att jag tror ju att har man självförverkligande aspekten i det så handlar det ju antagligen inte så mycket om under vilka förhållanden saker och ting görs. Alltså de kan vara kravfyllda. Att ha barn är ju kravfyllt. Det är ju inte... Det är inte förhandlingsbart eller valfritt. Min son har kissat på sig. Och det är inte så här... Jag tror jag struntar i det. Det går inte. Då blir man ju en otroligt dålig människa. Så här, det är inte förhandlingsbart. Ja, men mina barn måste ju äta.
Det fanns ju någon sån studie också. För några år sedan de har funnits flera. Personer som har fått barn är lite olyckligare än innan de fick barn.
Under en period?
Ja.
Ja, och det är ett helt separat och ganska känsligt ämne, men jag är ju helt dåligt med det. Både du och jag är ju ganska krassa realister, men det är ju, man kan ju också se på det som att det är en investering man gör över väldigt lång tid, och att det handlar ju om att skaffa sig någon form av ett förhållningssätt som man kan relatera till saker och ting. Jag tror att jag hade velat se en studie på människor som är lite äldre när de får barn med samma förutsättningar. Jag tror att glappet mellan då det här, jag tror att man kanske har andra förväntningar när man är ung. Jag tror att man är äldre så vet man vad man ger sig in i på ett lite bättre sätt. Man har också jagat klart på en del andra saker. Eller man har satt en del andra strukturer i sitt liv på ett bättre sätt. Exempelvis vem man är och vad man gör och sånt.
Det hade också varit kul att se en studie att jämföra då äldre människor som har haft barn när de var yngre. Eller som har barn men som har blivit vuxna. Och folk som aldrig haft barn hela sitt liv. Och se hur de skattar sig liksom på ålderns höst. Om de som kanske då blev lite olyckliga när de fick barn kanske är lyckligare än de som inte hade barn. Sen när man väl har kommit tillbaka till sitt liv som är utan barn i vardag.
Ja, men vi ska ju göra ett avsnitt. Vi satt och spånade igår. Vi ska göra ett jätteintressant avsnitt längre fram. Vi har inte riktigt definierat det, men det bygger på den här tesen I am accountable.
Ja.
Jag tar ansvar. Och med det menar vi så här, jag tar ansvar för de valen jag har gjort i mitt liv. Jag tar ansvar för det som har hänt mig i mitt liv. Jag tar ansvar för vart jag är i mitt liv. Och har man den inställningen där man är i högsta grad accountable för saker, alltså motsatsen till att ha en offerkofta på sig, så tror jag att man har gjort sig själv en otroligt stor tjänst. För man inser också att man kan påverka allting och att även om saker och ting kanske precis just nu är hårda eller tuffa, så har man ändå valt det av en säkerligen väldigt god anledning. Exempelvis att ha barn. Man förstår att det är hårt, men att det är värt det. Det är tillfredsställande på ett annat sätt. Och att, men det är ungefär som att vara ute och köra en Ironman. Det kan ju vara för jävligt när man gör det. Man är ute och kör ö till ö. Det är ju för jävligt ibland när man är ute och gör det. Men innerst inne vet man ju varför man är där. Att man har valt det själv framför allt. Man är inte tvingad att vara där. Och att belöningen är väldigt stor när man är färdig. Och att det innehåller väldigt många parametrar och tillfredsställelse och styrka, och det finns komponenter som bidrar till en förhöjd livskvalitet på sikt och i förlängningen. Men det är så att det är också så här, det är klart att lever man ett liv där man har väldigt många plikter och måste och göranden som är negativa, eller om man har fritidsaktiviteter och ledig tid som är bara någon form av sitta i något självvalt fängelse av isolering och passivitet och inte tar sig för att göra saker. Det är klart att då blir det väldigt negativt.
Så är det ju.
Så man vill ju bredda hela den här diskussionen till, jag tycker det här meningslöshet kontra meningsfullhet blir ju mycket, mycket mer relevant. Du och jag har ju själva valt att jobba med det vi jobbar med. Vi har ju våra egna företag, vi är ju våra egna chefer. Vi behöver ju förhålla oss till väldigt mycket naturligtvis i form av saker som i viss mån behöver göras vid vissa tidpunkter, men vi tycker ju om det vi gör. Det är ju en förlängning, för min del så är det en förlängning av min frivilligt valda livsstil sedan barnsben egentligen.
Ja, så att det är ju inte väldigt mycket tuffare och mer stressfullt tycker jag än att ha en vanlig anställning. Jag kan ju jämföra dem båda kanske mer, på ett mer än vad du kan göra.
Jag har ju aldrig varit anställd någon gång så att jag vet inte.
Men så att det är ju kravfyllt. Mer kravfyllt på ett sätt, samtidigt som att det är meningsfullt och ja, det är ju väldigt härligt att vara sin egna chef. Även om man måste jobba hela tiden så bestämmer man bestämmer väldigt mycket själv över processen och allt sånt här.
Ja, men, och i verkligheten är det ju så här också när man jobbar för sig själv. Gränsdragningen mellan fritid och arbetstid är ju otroligt luddig. Har alltid varit för mig. Ja. Gränsdragningen mellan vardag och helg är extremt luddig. Jag har ju väldigt svårt att förhålla mig till det. Gränsdragningen mellan semester är ett konstigt koncept för mig. Det är ju mer så här, semester för mig är ju träningsläger. Ja, man har mer tid att träna. Men att bara sitta passivt i idissla världen är ju oerhört otillfredsställande för mig. Mm. Det är klart att du kan läsa någonting och det kan vara skönt att sola och så, men inte i en, att det tar upp majoriteten av en vecka, två veckor, flera veckor och sådär. Så att återigen landar vi ju där med meningsfullhet sådär va, och meningslöshet. Man kan ju uppleva att ja, jag har ju bara fritid. Det här är vad jag vill göra. Mm. Även om det finns tydliga arbetsuppgifter i där. Och ja, vi ska arrangera ett event här. Ska svara på ett mejl, hålla en föreläsning, göra ett simcamp. Men såhär, ja, det här är också fritid. Det här är komponenter av det jag ändå gör när jag är själv. Kanske inte alltid så, men gränsdragningen blir ju väldigt luddig och otydlig mellan fritid och arbetstid, mellan ledighet och upptagenhet, mellan krav, mellan yttre krav och inre krav, mellan tydliga uppgifter och sånt som man bara känner att man vill göra. Och det landar i meningslöshet, meningsfullhet tycker jag.
Men det beror ju också på, nu finns det ju olika sorters anställning. En del har ju jobb som är krävande som de kanske tänker på sin fritid, men jag menar som jag då, när jag jobbade som truckförare, då var ju fritid helt fritid. Det var inte så att jag gick och tänkte på vilka lådor jag skulle plocka på plocktrucken dagen efter.
Nej.
Men som egenföretagare så är du inuti ditt huvud aldrig ledig. Det är 24 timmar om dygnet nästan som du tänker på den sortens saker.
Så är det. Jag kan ju ibland också känna, jag kan ju längta, jag kan ju drömma om att ha ett sånt jobb också, där man säger bara, ja, jag stänger dörren hit till jobbet och behöver inte tänka på det förrän imorgon. Mm. Man stänger dörren på fredag eftermiddag, behöver man inte tänka på den förrän på måndag morgon när man går till jobbet. Så.
Mm.
Men jag tror att det har väldigt mycket med vilken personlighet man är. Mm. Det hade ju inte passat mig så, för att då hade man ju också på ett annat sätt varit bunden till en annan människas agenda eller andras. Så, ja, det här är våra arbetstider och det är här vi, under den här tiden är vi på jobbet och här har du. Men det är ju soligt då, jag tänkte gå och suppa. Det kan du inte göra.
Nej.
Det, vi jobbar här nu.
Ja, men jag tänkte, jag jobbar lite senare ikväll sen. Nej, vi stänger här 4. Då ska jag väl vara klar.
Ja, alltså det kanske inte hade, det hade inte passat mig. Men ja, och då blir ju återigen gränsdragningen så där att ja, det beror väldigt mycket på vad man lägger i ordets definition.
Mm.
Ledig tid, fri tid, hur man kan styra saker och ting. Ja, det blir väldigt intressant och komplext, liksom just detta, I am accountable, men jag tar ansvar för allt detta. Och jag kan också bestämma och styra. Det betyder, jag har rätten eller makten eller förmågan att diktera villkoren i mitt liv i väldigt hög utsträckning. Det är ett andra som gör det. Så att det är ju den här känslan av självständighet kanske, eller självstyre, autonomitet möjligtvis också, som bidrar till det här. Jag kan tänka mig att har man ett traditionellt typiskt jobb, nu har vi ju väldigt mycket platta organisationer i Sverige och väldigt lite auktoritetshierarkier och sådär, men ändå, om du det är ju, många saker är ju inte förhandlingsbara. Typ, så här, man kan inte bara, men det är soligt idag, tänkte gå och simma lite nu. Nej, nej, vad pratar du om? Vi jobbar ju. Du kan ju inte göra på jobbet. Det ingår inte, du sitter på kontoret där, du ska ju svara telefon. Så här, då tror jag kanske man har större behov av den här fritidsaspekten.
Mm, verkligen. Det tror jag också.
Ja, spännande, intressant. Ja. Vi fick ju en hel del feedback på det här, liksom, lite grann i sammanhanget. Och sammanfattnings... Det landar i att se till att skapa meningsfulla, mycket meningsfullhet i livet.
Verkligen. Jag tänker på, vi arrangerar ju motionsevent som är en väldigt meningsfull aktivitet för många. Dels rent socialt, men jag tänker också ofta att ett event, en Ironman eller ett löplopp eller någonting, det är lite som en artificiell mammutjakt. Man jagar mammuten, mållinjen är the kill, och sen får man njuta av köttet efteråt.
Så är det, och till och med så skulle man kunna se nästan varje träningspass på det sättet.
Ja.
Eller, ja, och det är ju lite så, ja, det finns ju en, tycker jag, viktig grej, en viktig takeaway också i det här. Och det är ju att också se till att belöna sig lite grann, eller åtminstone njuta av saker man är klar med. Det kan jag tycka att jag har varit dålig på ibland, att så är det, man har bara gått vidare och det är så här, ja, det var bra, ja, medalj på VM, ja, bra. Så man är glad över den stund, men ganska snabbt är det så här in i någon ny rutin. Ja, det är en ny tävling, nytt projekt, vardagen tar över väldigt snabbt. Man ska vara kanske lite bättre på, eller tänka på, att det finns en poäng med att åtminstone mentalt, det finns ju ingen tidsgräns i det, men att ha någon form av sån här rest and digest njutning då i att ja, det är klart, och det är klart, eller det blir bra, nu är jag färdigt så här. Och det är också en sätt att träna på. Det finns jättemycket olika aspekter av det här, helt enkelt.
Bara,
det kanske är så att man skulle bara kunna njuta av den absoluta ledigheten och den absoluta stillheten eller passiviteten eller icke-görandet, men i verkligheten är ju det väldigt, väldigt, väldigt svårt när man har andra människor omkring sig och om man inte är helt själv i livet.
En helt självständig nomad, då går det kanske.
Ja,
lättare i alla fall.
Ja, precis.
Härligt. Ingen rast och ingen vila för oss då, ingen fritid. Vi jobbar vidare och vi kommer tillbaka nästa vecka med ett nytt poddavsnitt. Eller hur?
Det gör vi.
Tack för idag.
Tack.